Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå, hallå, välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Glin, för ovanlighetens skull. Och med mig har jag Peter. Vart är du någonstans, Peter? Du sitter i en bil.
Jag är i Östra Göinge. Jag sitter i en BMW iX precis i mitten av ingenstans. Och nästan, nu står jag på en gräsåker fullt med hundratals andra bilar. Tomma är de. Och det är alltså inte en scen ur den här filmen från Netflix där massa av Teslor samlade sig, ni vet, utan det är alltså näst bästa. Det är orientering här i Östra Göinge, och jag orienterar ju inte, va, men min familj gör. Så att här sitter jag och spelar in podd i en BMW iX, och jag nästan önskar att det skulle börja regna här nu och se så jag kan köra som en riktig fyrhjulsdriftstest på den här bilen. Gick ju mindre bra när det var satt i Model Y då. Den fick ju bärgas. Men är det någon bil som borde klara den här leråken, skulle det vara den här fyrhjulsdrivna X-Drive 50. Och BMW, det är den första gången jag kör en BMW utan att bara lite snabbt provköra eller så, utan har den länge. Och ny upplevelse, en angenäm upplevelse, men det är en fascinerande bil, en udda fågel till och med.
Ja, då har vi det confirmed alltså. Ingen Q6a för Peter utan en iX. Vi har en annan BMW-förare med oss idag. Det är Haris Jaffic från Elmacken. Välkommen tillbaka.
Ja, men tack. Alltid kul att få vara med. Det är lite vår känsla i luften och det är kul att få vara med och prata lite blandat innehåll här. Det ska bli kul.
Ja, visst. Och du åker BMW i4 för den som undrade vad det var. Men vi ska inte prata allt för mycket BMW idag, utan vi ska prata om det här med kilometerskatt. Har varit uppe på sociala medier. Vad är det som händer där egentligen? Vi har en ny bil som är Sveriges billigaste elbil och den kommer från Europa. Vi har en annan bil från USA, men för den europeiska marknaden, som också har fått pris och specifikationer. Ford Explorer har äntligen prisats och
äntligen
ganska vettigt, börjar man tänka, tills man konstaterar att det finns ett problem med den.
Oj då, ett?
Ja, det är ett problem som framförallt som jag reagerar på. Vi har också Ionity på temat som gör SE lite förvirrad. Det ska vi få prata mer om då. Och sen så ska vi tydligen prata lite BMW i slutet. Läser man uppifrån och ner här, då får man utan att förbereda sig, då blir det som det blir. Men först så ska vi prata om Volkswagen Minus.
Nej, men vi pratade om att vi har fått lite svar och lite rättningar från Volkswagen. Och då sa vi att jag visste inte riktigt om han ansåg sig vara en offentlig person. Det är ingen granskning här, men han jobbar ju med press och PR på Volkswagen, men han är inte kommunikationsansvarig där. Så det var väl lite, kanske inte han vill bli nämnd här i podden. Men det går bra, och han heter då Magnus Bertilsson, väldigt bra man. Jag tänker så här, som en liten homage till P3, så de hade ju Peter kom in och rätta där, Peter Humor, för länge sedan, Peter Appelgren. Så jag tänker vi kanske får sånt där ämne framöver där det som heter Folkvagnsmange kom in och rättar.
Vi har ju fått mejl från andra tillverkare också, men han är väl den som är mest på, tror jag.
Jag vill mest hitta en bra ton så där, mellan biltillverkare och namn. Jag tänkte, Polestar har ju en pressis som heter John Nilsson. Och han är ju bra och trevlig på alla sätt och vis. Men han borde heta Per, För, lyssna på det här. Polestar Per kom in och rättar. Det var en bra touch.
Ja, Polestar Johnny.
Polestar Johnny, ja, jag vet inte om det är riktigt. Vi får väl se. Vi får väl se. Han kanske helt enkelt bara vill bli kallad Polestar John. Det kan ju också gå bra. Men det är alltså... Så då var det sagt. Så att vi går över till kilometerskatt. Det är en bra grej. Vem kom in och rätta den? För det kommer vi inte ha i Sverige. Men det är många som verkar tro det.
Ja, jag har sett flera på sociala medier under veckans gång här som har pratat om kilometerskatt. Och nu kommer kilometerskatten. Vad tycker vi om det? Och, alltså, den kommer ju för sig. Det stämmer. Men på Island. Inte i Sverige. Det finns en utredning i Sverige om kilometerskatt, men det finns ingen som driver frågan i dagsläget om kilometerskatt i Sverige. Det som har varit uppe på tapeten nu i veckan och varför det har varit lite bass om det är ju för att Island inför det. Och den här skatten är 50 öre per kilometer, så att det kommer ju bli några kronor. Det kommer ju inte göra jättemycket, tänker jag. Om det inte är så att typ laddhybrider kommer vara billigare.
Nej, det är fascinerande så att laddhybrider är billigare. Det är 17 öre per kilometer. Det låter ju jättemycket, 50 öre per kilometer. Men 1500 mil om året blir ju 7500 riksdaler. Medan det skulle då kosta 2550 kronor för laddhybridägare. Men det har ju att göra med att laddhybriderna bränner fossilskatt. Det gör ju inte elbilarna. Men Harry, har inte du lite Island-kompetens?
Ja, men lite så har jag ju. Kanske inte helt så, men absolut lite grann. Och min uppfattning är att islänningar kör ju inte särskilt långt. Alltså, i Sverige kör vi mycket, vi har ju mycket längre sträckor överallt. Där snurrar ju allting kring Reykjavik i princip. Så att där, min uppfattning är i alla fall, utan att ha något belägg egentligen, så tror jag att årliga körsträckan där borde vara betydligt lägre än vad vi har här.
Det kan vi nästan anta faktiskt. Kilometerskatt handlar ju naturligtvis om det faktumet att vägarna ska underhållas. Och om du inte kan ta in skatten på fossila ämnen så får du ta in det på något annat sätt. Och det är väldigt svårt att lägga det på elen. Väldigt svårt. För att elen går ju till annat än biltrafiken. Så här, vi laddar ju mycket. Vi lagar mat. Vi har mikron igång. Vi har värmen igång. Och även om vi inte överhuvudtaget visar någon form av tendens till att införa kilometerskatt, så är det inte där vi slutar ändå till slut. Tror inte det här.
Så kan det mycket väl vara. Då behöver man ju grunden, alltså det här systemet som vi har i Sverige idag, som jag tror att det tillsattes någonstans 2018, det som vi idag kallar bonusmalus då, som är CO2-baserat. Det behöver man ju i så fall titta på att göra om hela det systemet, i så fall om man ska ha någonting annat. Och jag vet inte, det kanske kommer något nytt system, men jag tror att det är nog ett antal år bort innan vi ser ett nytt system för beräkning av fordonsskatt.
Jo, men det tror jag också. Det finns ju flera olika förslag som sagt, och det förslaget som finns i Sverige, den utredningen som gjordes, det handlade ju om att kilometerskatt beroende på vilken väg man åkte, och det skulle vara olika kostnader, så att landsbygden inte skulle få betala jättemycket för att de åker in till stan och så vidare. Men det blir också samtidigt en integritetsfråga. Jag vet, Miljöpartiet lyfte ju också någon reduktionspliktsförslag här också i veckan, som handlade om att man skulle följa alla bilar och se vart de åkte och olika beskatta olika beroende på vilka vägar. Och jag har lite svårt för den typen av förslag där man ska följa varenda bil, vilken väg de åker på.
Ja, det blir mycket sånt. Vi har rätt mycket anonymiserad data på bilarna nu, just för att sånt ska utvärderas av EU, både förbrukning och säkerhetsmässigt och så vidare, vilka system är på och sånt. Sen vill ju gärna försäkringsbolagen veta hur vi kör också, baserat på det. Och nästa steg är då, ska staten övervaka var vi kör, och sen ska vi då betala... Ja.
Reduktionsplikt eller kilometerskatt eller vilken, vad det nu handlar om liksom. Jag kan tycka att den är lite svår. Jag hade ju gärna sett någon form av skatt på vikten. Men samtidigt är det väldigt svårt för bara lilla Sverige att skulle vi införa skatt på vikten och bara men bilarna ska, vi ska se till att bilarna blir lättare. Det kommer ju inte biltillverkarna bry sig om på samma sätt, utan det måste ju vara något som vi globalt kan göra då.
Det blir ju i så fall konsument, förlåt jag avbröt det där, men det blir, det här är ju en jätteintressant fråga. Det blir ju konsument, jag gillar den faktiskt. Det blir ju välja då med vad vi väljer för bilar, och Sverige har ju som bekant den näst tyngsta är det, flottan i Europa, eller inom EU i alla fall. Inom i Europa blir det. Luxemburg är ju tyngst då. Få bilar, tunga bilar. Så Sverige är ju kända för sin enorma tunga flotta, och det är ju inte av Guds gåva given att vi ska vara det, men det där är ju lite symptomatiskt också, för att en av de tyngsta elbilarna här på planeten, ja, nu finns det inte så många av dem, men EX90, det är inte Volvo som driver den frågan, kan man säga. Jättetung bil.
Ja, den skulle väga 2,8 ton tjänstevikt eller någonstans. Den gör ju att din BMW iX som du sitter i nu på 2,5 ton tror jag den
lätt
tjänstevikt.
Lätt som en fjäder.
Precis. Även fast den ser väldigt tung ut. Så
ja, den ser extremt
är den
tung.
Ingenting jämfört med EX90. Men alltså, jag har ju tidigare nämnt det här liksom, att vi behöver så stora batterier, och det är många tillverkare som kastar in stora batterier för att få längre räckvidd istället för att göra någonting annat för att få en bra räckvidd. Och att gå på vikten tror jag skulle hjälpa till där. Och även att få människor att liksom, man kanske inte behöver köpa ett 100 kWh batteri för att man åker sina 1000-1200 mil om året. Nu vet jag inte om, jag ska inte säga att alla elbilar åker 1200 mil om året, för att jag har inte de siffrorna. Men allt eftersom vi som elbilen kommer bli mer vardagsbil och bli mer bil och inte elbil, så tror jag att det kan vara bra att se över vikten på våra bilar.
Det är det ju, och vi kan ju få upp distansen på annat sätt. Jag tänker på Mercedes exempelvis, har ju lanserat bilar som har varit mycket strömlinjeformade. Mercedes EQE, Mercedes EQS, även SUVarna där är förhållandevis, det är stort folk, 12 istället för lite plattare, även om de drar ju mer. Vi har Hyundai Ioniq 6 som ju också är nästan som ett pil genom vinden. Men både Mercedes och Hyundai har ju fått mycket kritik för den här designen. Harris, du har ju lite Mercedes-kompetens också ju. Du har mycket kompetens.
Nah, men jag håller med dig, framförallt EQS då, som var först ut i den här tvålkoppsformen som Mercedes hade, som var den här rena plattformen som kallas EVA 2.0 i den Mercedes-världen, och som EQE sedan också bygger på, hade ju världens lägsta CV-värde i, alltså gällande luftmotstånd och så de är ju väldigt luftvänliga så att säga. Och det är ju även Ioniq 6 är ju också väldigt luftvänlig, och det är ju en stor hemlighet i att kunna få bra effektivitet på elbilarna, det är ju att jobba med luftmotståndet. Sen har ju de traditionella Mercedes-kunderna kanske inte mottagit den designen jätteväl, där man kanske mer önskar den traditionella Mercedes-designen.
Fast jag tycker samtidigt inte att man behöver gå till de extrema exemplen, för jag körde ju nyligen 9 ET5 Touring. Och med 100 kWh där så kommer du 560 km enligt WLTP. Men tar man en titt på nya ID.7 GTX Tourer, tror jag är rätta namnet på det där. Eller Tourer GTX, men jag tror att det är GTX först. Den
det är det.
Kommer ju ha
det
ett batteri på 91 kWh brutto då också då. Förväntas komma omkring 65 mil, alltså 650 km, vilket ju är nästan 10 mil längre än Nion, fast Nion har större batteri.
ID.7:an är ju, den är ju rätt len i sina former.
Jo, men precis, men jag tänker framförallt på Touren, det måste ju inte vara en sedan eller en halvkombi liksom. Vi kan ju faktiskt få till en vettig räckvidd ändå.
Det kan vi. Vi får väl höra på att säga att snart kommer Mange in, Volkswagen Mange in och rätta där. Men du fick rätt på det faktiskt där. Det är ID.7 GTX Tourer.
Tourer.
Ja. Inte Touring är viktigt. Det här när vi är i BMW-land. Jag ser kilometerskatt som, om vi ska ha vägar som asfalteras och underhålls, särskilt på landsbygden, själv från Blekinge, där det är, först så har du har någon månad av fina vägar, och sen så blir det lite kärlskador, och sen så är de ser om oljegrusen för jävligt ut i ett halvår innan det fixas. Det, jag tror att det är enda rimliga. Det är där pengarna måste komma ifrån. Just för det. Och vad heter det? Fordonsskatt. Vad heter det? Det vi betalar för våra 900 spänn för en elbil eller vad det är. Ingenting.
360
till och med. Ännu mindre. Det lagas inga vägar på, utan någonstans måste pengarna komma in när skatten på fossila ämnen försvinner. För det är mycket, mycket hög skatt på fossila ämnen. Den kommer ju minska allt eftersom.
Det är det som är hela tanken med bonus-malus då. Alltså, du tar ena änden och så ska det räcka i den andra änden då. Det är det som är tanken. Men det är klart att när den här flottan blir större och större och större, så kommer det bli ett problem rent liksom finansieringsmässigt. Och då kommer det säkert göra så. Men jag tror att vi är ganska långt därifrån.
Bonus-malus är väl underfinansierat redan nu? Eller det var det där ett tag i alla fall, för att det var så mycket elbilar som...
Nu har man ju tagit bort bonusen av bonus-maluset.
Ja, precis. Men en del av bonusen är ju fortfarande att du har den här låga årsskatten på 360 kronor. Men man har ju tagit bort de här stora bonusarna, 60-70 tusen vid köp av nu. Det var ju också en del av finansieringen av malus.
Var det verkligen?
Ja, det var det.
Är det verkligen samma sak? Ja. Var inte den miljöbonusen, låg inte den utanför bonus-malus? Var det verkligen samma pengar?
Som jag förstod så skulle det vara det. Sen har vi bonus på förmånsbilar också. Det är ju någonting som privatpersoner inte alls får tillgång till.
Bonus på vad?
En förmånsbil kan ju...
Förmånsreduktion.
Precis, du har ju förmånsreduktion på 350 000.
På en elbil, ja.
Något som man som privatperson inte får... inte ens ser eller får möjlighet att ta del av.
Nej.
Det är därför det är så fördelaktigt.
Precis, och jag skulle vilja säga så här, tittar man i Sverige nu, vem som drar tåget eftersom privatleasingen mer eller mindre har försvunnit på marknaden, så är det ju företagsmarknaden som drar hela elbilståget just nu på grund av förmånsreduktionen på upp till 350 000. Och den är ju, jag tror att den är tillfällig också. Det är liksom inget som är hugget i sten, utan den skulle också kunna försvinna. Jag minns inte datumet så här nu i huvudet, men det finns ett slutdatum på den här reduktionen.
Vi kanske ska förklara den. Mer, vad är det där egentligen?
Bara lite snabbt då. Ett förmånsvärde finns ju enligt Skatteverkets tabell, och där bygger ju mycket på bilens nybilspris. Men är bilen helt eldriven så kan man få ett schablonavdrag på upp till 350 000 eller maximalt hälften av priset. Så att, bilar som kostar 600 000, där kan du bara maximalt få avdrag på 300 000. Och då kör man runt i en bil som kostar 600, men du har förmånsbeskattats för en bil som om den skulle kosta 300. Det är det som är tjusningen då.
Just det, och det är ganska så... Och tidigare då så var det ju att man skulle hitta en motsvarande fossilbil och se vad den kostade.
Ja,
och
så, precis. Och så var det gamla systemet.
Ja. Och det var ju enkelt i vissa sammanhang. Och i Teslas fall så var det ju ganska svårt. Tesla Model X och Model S framförallt hade ju svårt att hitta fossilbilsvarianter. Det var ju Model I och 3 också, med tanke på att inte de hade några. Men just på Model X och S så blev det ju en enorm ökning av förmånsvärdet när det nya systemet infördes. För de klassades som otroligt billiga bilar. Men nu så var det ju så, om du köper Model X för 1,1 miljon eller vad de här kostar, lite billigare nu kanske, då går de ändå ner till 300 000 under där. Det är fortfarande en ganska dyr bil då, så att förmånsvärdet blev ju jättemycket högre.
Däremot så, om vi igen går till Volkswagen som exempel, för att jag har kollat på det ganska nyligen, en Passat och en Volvo V60 hybrid versus en Volkswagen ID.7 GTX Tourer eller GTX. Där ligger den omkring en tusenlapp billigare än V60 hybrid. Så för mig som förmånsförare, om jag ska välja en förmånsbil, så är ID.7:an mer förmånlig för mig än V60, en V60 hybrid.
Ja.
Och det är ju den situationen som liksom som är meningen att det här systemet ska få till, att man ska vilja välja elbilen för att den är billigare. Men som sagt, som privatperson är du ju helt körd.
Ja, vissa tycker Polestar framförallt har satt i system att marknadsföra det låga förmånsvärdet. Så istället för att marknadsföra vad den här kostar per månad, antingen privat eller för företag och så vidare, så är det bara så här, förmånsvärde från 3000 kronor. Det låter ju ingenting.
Nej, det är faktiskt ännu värre när det kommer till Polestar. Det är inte ens förmånsvärdet som de annonserar, utan det är nettoförmånsvärdet kallas det.
Ja, ja. Jag tror inte att det bara är Polestar som gör sådär. Det är något som heter förmånsvärde vid 50% i marginalskatt, så alltså nettovärdet då. Så det är först så förutsätter man att man har en viss lönegrad, det är det första. Och det andra då är ju att man bara redovisar nettovärdet för föraren.
Alltså de pengarna i handen som du som förare inte ser då, eftersom de går till förmånen istället.
Ja, det som liksom den aktuella nettominskningen blir, eftersom du har ett påslag på som ett förmånsvärde, om vi tar 6000 kronor i förmånsvärde, så är det, om du har en viss lönegrad, så brukar det innebära ungefär med minskad nettolön på cirka 3000 kronor.
Precis, så då är det 3000 kronor. Ja, och då är det 3000 kronor som de... Ja, nej, visst.
Ja, det är nettoeffekten bara.
Ja. Och det är därför det kan se ut som att jag tror att det är Polestar 4 som så här nettoförmånsvärde från 3300 kronor. Och det är så här, det kan jag tycka är direkt fult att visa det på det viset.
Mm. Polestar Per, får ni ta med detta till mötet. Nej, men det är ju, nej, det är inte fint. Och då ser det ut som att du kan få en Polestar 4 för dig kostar det då, om man då, ja, okej, okay, ja, vad bra, det är förmånsbeskattning 3000 kronor i månaden här. Okej, okay, hälften på det då. Ja, nu är det 1500 kronor för en Polestar 4. Jädra fint pris på den bilen då för mig som anställd. Ja, nej, så
det är lite som de här företagen som annonserar billiga privatleasingpriser. Och så är det en liten asterisk där som säger att ja, med 10% kontantinsats eller 20%.
Eller 20%.
Det tycker jag också är jätteoärligt.
Ja.
Så det kan jag tycka är någonting som Konsumentverket borde ta tag i.
Men jag har inte sett just den Polestar-annonsen, men de är tvungna att redovisa hur de har räknat längst ner i din stilta. Och jag kan bara säga, utan att nämna några och kasta runt biltillverkare i gyttjan här, så är det ju fler som gör precis så här.
Jo, Polestar är absolut inte ensam om det. Jag vet att Polestar har varit väldigt aggressiva med sin marknadsföring om just det.
Mm. Jag har en käpphäst till om procent förresten. Om jag får ta det innan vi går vidare, för det måste vi verkligen göra här nu. Jag provkörde Omoda 5 här nu, här om sistones. Och det är en video som kommer ut nästa vecka. Eller denna vecka när ni lyssnar på detta. Och då laddar den, och det här de är inte heller ensam om detta, men det blev så uppenbart här nu. Då laddar den alltså på 27 minuter. Upp till 80%. Det är bra än så länge, va? Det är väl godkänt. Från 30 till 80%.
Ja.
Ja,
sluta med det. Vad sluta? Det finns en standardiserad, inte en officiell SE-standard på den, men det finns en SE-standard snarare. Vi pratar 10-80%. Det finns inga andra siffror. Och om det står då 45 minuter eller vad det skulle kunna bli här, så då får de skriva ut det helt enkelt. 30-80%, vad är det för trams?
Nej, det är lite, man skriver det som passar en själv, och det är samma sak. Jag vet att en del tillverkare som ska skryta om att bilar laddar snabbt skriver så här, men ladda 15 mil på 10 minuter eller någonting sånt, det är ju flera som har börjat med också. Och det är ju också bara så här, ja, men vad är det för liksom, under vilka förhållanden, alltså, så det är jättesvårt att, så det är mest ärligt att säga 10-80% i viss tid. Ja. Så skulle man egentligen istället, nästa steg där är ju egentligen istället för att uppge topphastighet som alla skriver, peakhastighet som håller i någon minut på de flesta bilarna, ja, men sätt snitthastigheten istället.
Ja, vi måste börja prata mer om det, men det är också upp till oss också, Kristoffer, när vi testar, varför pratar vi ens maxeffekt egentligen? Jag får väl ta ansvar för vad jag pratar om. Men,
ja, alltså tittar man på mina recensioner på sen ganska lång tid tillbaka, så finns snittladdningshastigheten med där.
Ja.
Så att jag fortsätter från förra veckan. Prata inte om vi här.
Ja, men jag menar ju mer att vi pratar om... Ja, okej, absolut.
Ja, men alltså, det är oftast den siffran som vi har i specsheets.
Ja, jag vet, men jag menar, för vi är ju ofta så här, jag kan ju säga så här, den här laddar upp till 200 kilowatt och sen, men genomsnittlig effekt är 90 kilowatt då, från 10 till 80%. Och det jag tror jag ska börja med där är ju säga helt enkelt att den här bilen laddar från 10 till 80% på 95 kilowatt. Och sen så någonstans kanske ha rutan, det är inte ens nämna maxeffekten utan bara ha en ruta, spesruta under som möjligtvis nämner maxeffekten då. Ja. På Tesla blir ju det där extra mycket voodoo, de här upp 250 kilowatt. Jag har nog aldrig fått en kommentar om en bil där någon från Tesla-läget säger så här, ah, det är så långsam laddning. Det är så långsam laddning. Kolla bara på Tesla, 250 kilowatt. Alltid när man kollar genomsnittliga laddhastigheten mellan 10-80% så är den bilen de kritiserar snabbare än Tesla. Högre genomsnittlig effekt. För de här 250 kilowatten, det ska till mycket för att komma upp i det. Och dessutom så är det bara några sekunder. Och dessutom är det till och med så. Batteriet är förvarmt. Allting, månen står i höga sju och allting är korrekt. Planeterna är rätt. Och ändå kommer man inte upp i den laddkurvan som är den officiella på dem alltid.
Nej, men alltså, även om man tittar på Tesla generellt. Nu är både Tesla Model 3 och Model Y ganska gamla plattformar. Den enda liksom, versionen av de där som laddar snabbt, det skulle jag säga är Model Y från Berlin med byggd Blade-celler. Övriga,
herregud alltså.
Ja, övriga Teslor, det är ju mediokert i sammanhang om vi tittar på laddhastigheter 10-80%. De utmärker sig inte, tycker jag, liksom att de är särskilt mycket snabbare än någon annan. Tvärtom skulle jag säga. Jag tycker att de börjar hamna på efterkälken Tesla.
Så till och med i Tesla-lägret så är den bilen, alltså LFP-batteri från BYD, Berlinbyggda bakhjulsdrivna Teslorna som har en maxhastighet på, vad är det, 180 kilowatt eller något sånt där?
170 tror jag det.
Okej. Den är den snabbladdande i praktiken jämfört med de här NMC-batterierna på de fyrhjulsdrivna som då ska ha en teoretisk maxeffekt på 250 kilowatt. Nej, världen är skruvad.
Nej, men precis. De andra NMC-bilarna, de är ju ganska så, alltså upp, de laddar väl någorlunda hyfsat upp till 30%. Sen vid 50% så är det ju väldigt många legacy automakers som vi gärna liksom kastar skit på som är mycket snabbare. Till exempel en Volkswagen ID7 eller en faktiskt en ID4 med varmt batteri laddar ju betydligt snabbare än en Tesla Model 3 över 50%. Det är jättestor skillnad.
Vet ni vilken bil som har en DC-laddhastighet på upp till 100 kilowatt?
Citroën.
En snitthastighet av på 60 kilowatt.
60? Åh, oh, aj, det är ont i hjärtat.
Är det Citroën? 32 minuter, 10-80% på 32 minuter, säger preliminära siffror. Det är såklart Citroën EC3. Jag ledsnade och så gick vi vidare här nu, tänkte jag. Det här är ju en bil som vi har pratat om tidigare, vill jag minnas. Det ska ju bli den billigaste elbilen i Europa, har Citroën sagt. 23 200 euro eller vad de pratade om. Och det svenska priset läckte ju för ganska länge sedan. I januari vill jag minnas att jag gjorde en video om den här bilen. Men nu har alltså Citroën bekräftat det här priset och det landar på 299 900 kronor. Och då får du alltså en Citroën EC3 med en motor på 83 kilowatt i framhjulsdriven. 44 kilowattimmars batteri, VLTP på 320 kilometer, 32 mil. Som sagt, laddhastighet 100 kilowatt DC. I den absolut billigaste utförandet så är det enfasladdning som gäller, men det är 32 ampere så att du kommer upp i 7,4 kilowatt. Men du kan lägga till vinterpaketet och då är det 11 kilowatt som man kan. Och då får man även en uppvärmd ratt, uppvärmd framruta, uppvärmda framsäten och dimljus. Dimljus, Peter, nu går du igång, jag ser på dig.
Ja, gud,
då, kostar kostar bilen 324 990 kronor.
Det är den vi vill ha, ja, precis. Sen, men nu måste vi resonera runt det här med enfas då, för nu får ni hjälpa mig här lite. Jag är ju notoriskt motståndare mot alla tankar på enfasladdning på alla bilar. Fasen, den här lilla mopedmotorn. Och vi ska också notera att enfas 32 ampere, det scenariet, det existerar ju inte i de svenska hemmen. Så då är det ju 3,5 kilowatt.
Ja, 3,7, där någonstans.
Ja. Men fasen, 10 timmar, om du inte går ner batteriet, då får du in 34-35 kilowattimmar på 10 timmar. Det bör vi klara, va?
Jag tycker att det här är fullt rimligt att den har enfas. Även om trefas är trevligt och det är ganska lite pengar för att få det, så har jag inga större problem med enfasladdning.
Det gäller ju dock att man har en laddare som kan växla faser där. För annars så slutar det ju bara med att du råkar sätta igång diskmaskinen på samma fas, och så går effektlasten ner, eller effektvakten tar ner den till typ 1 kilowatt. Jag vet inte om bilen klarar att ladda då. Sådär. Så att man får vara lite smarta, tror jag.
Ja, jag tror att de flesta, har du tvättmaskin eller torktumlare på samma fas, så tror jag att den faktiskt pausar laddningen helt och hållet. Ja. Du har ett visst tröskelvärde där under en viss strömstyrka, så stänger det av. Så jag tror att det är väl investerade pengar och satsa på den här trefasen-bordladdaren även om man inte kör så långt, just på grund av de här grejerna. Om du har du 16 ampere in till huset, så kan det bli lite mäckigt om du har en fas, om inte laddaren automatiskt kan växla fas och kan ta från den fasen som är minst belastad då.
Ja, och sen är ju alltså uppvärmd ratt och uppvärmda framsäten, det vill vi ju ha i Sverige.
Absolut,
så att,
absolut.
Jag tror ju att 299 000 här, det är ju ett frånpris, men det är 325 000 som kommer vara det intressanta. Sen finns det ett paket till om man vill ha massa andra saker och ting, som du kan få regnsensor och fler justeringar i förarstolen, du får en större touchskärm, du får trådlös Apple CarPlay och sådana saker. Då kostar vi 345 000 kronor. Inte heller enorma pengar, men Det är mera liksom utrustning som är nice to have då, medan 325 000 är mer, det här vill du faktiskt ha.
Min fråga är så här, då har vi Sveriges billigaste elbil lanserad här då. Nu har vi ju, tidigare har i alla fall MG4 Standard Range varit Sveriges billigaste elbil, som är lite högre pris än den här. Kan Citroën nu utmana de asiatiska tillverkarna på allvar på den svenska marknaden? Vad är eran take på det?
Nej, det kan man inte. Men det har inte att göra med att inte bilen passar och så, utan det har att göra med att din bil med sina MG, de är för stor marknadsföringsapparat. De har för bra privatleasingerbjudanden. Det är väl också en större bil. Jag tror att den här bilen är värdig att vara en smidig stadsbil. 320 000 är ju, alltså vilket pris. Men jag tror att de har svårt att nå ut genom bruset.
Jag tror att importören som vi har i Sverige, KV Brun, de satsar ju inte i Sverige. Stellantis-bilarna är ju inga bilar som det pratas högt om. Vilket är jättesynd, för att många av dem har spännande bilar. Men när hörde ni något om Opel sist i elektrifieringsväg? De har bilar, men vi pratar inte om det. Citroën pratar vi om nu för att de är billigast. Men innan dess så inte ett ljud. Peugeot, inte ett ljud.
Jag tror att ljudtekniker Dennis Klarin behöver klippa in ett välvalda ord här ifrån Ernst-Hugo Järgård.
Kollar man på specifikationerna för EC3 och MG4, så har EC3 absolut en chans, och just att den är europeisk kommer vara bra, men jag tror att den svenska importören inte kommer vara så intresserad av att sälja bilar i Sverige.
Det är väldigt synd i så fall, för att jag tror att alltså just på den här, och jag pratade om det sist jag var med, det vi behöver ha tillgängliga elbilar för andra målgrupper än de som vi har skapat idag, som redan tittar på elbilar, kör elbilar. Vi behöver bryta en ny mark, och det är väl en sån här bil en jättebra produkt för det.
Nej, jag håller helt fullt med. Är det så att man vill ha en stor och lyxig SUV, så är det inga problem. Är det så att man vill ha en kombi, så börjar det också komma. Men det är fortfarande premiumsegmentet på 600-700 000 kronor. Vi behöver elbilar som trycker ner priset och gör att alltså hela elbilsmarknaden går ner i pris.
Ja.
För alltså en bil som EC3, även om det inte kommer vara aktuellt för någon som är intresserad av ID7 Tourer till exempel, så kommer ju priset på den bilen, om den blir populär och folk ser att, eller andra tillverkare ser att folk köper den här bilen, då kommer ju de också vilja se över sin prismodell.
Det tror jag.
Så är det ju, absolut.
Innan vi går och språkar om Ford Explorer kan hjälpa till i detta, så tror jag att vi behöver klippa in lite reklam här för alla som inte är Patreon på Elbilsmagasinet eller medlem, betalande medlem på min YouTube-kanal.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och då är vi tillbaka och vi tänkte att vi skulle börja med Ford här. För Ford Explorer är ju en bil som vi har varit och tittat på tidigare, både du och jag, Peter. Och problemet där är ju att vi har ju inte haft någon möjlighet att prata specifikationer på den här bilen. För att vi har inte vetat om dem, vi har inte haft någon aning om vad det är för priser eller någonting. Det enda vi egentligen har vetat är att bilen bygger på Volkswagens MEB-plattform. Den har ju haft lite att önska. Så att, då är ju frågan... Är nya Ford Explorer den gamla ID4:an eller är det mer som den nya ID4:an? Man kan vara glädjande där med ett besked om att det är den nya ID4:an. Och med det menar jag alltså att det är den nya motorn.
Ford Explorer är den nya ID4:an mer... alltså. De kommer aldrig...
Du förstår vad jag menar.
Nej, men jag tycker det är så bra. Jag sa inte att du gör fel eller någonting. Jag bara menar, det är så symptomatiskt för den här bilens hela uppenbarelse att vi aldrig kommer kunna prata om den utan att prata om Volkswagen ID4.
Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att de har gjort ett rätt dåligt jobb med att få bort Volkswagen-delar från den. Sätter du dig i bilen, om du tidigare har suttit i en ID4, då det går liksom inte att tänka på något annat. Men vad har jag sett de där knapparna tidigare? Ja, just det, ID4. Så att Ford får ju lite skylla sig själva här.
Ja, hjälp mig nu. Är det ratt som är väldigt lik?
Ratten är lik.
De har ju sin touchbaran också, va? Eller hur var det nu?
Den har ju touchknappar.
Ja, men de har fått med touchbaren på något sätt, va? Även om skärmen, ja. Även om skärmen är helt annorlunda och så har de fått med själva touchbaren.
I mittkonsolen så kan du höja och sänka volymen med hjälp av att dra fingret på en touchbar sådär.
Mm.
Just det. Hur ser nyckeln ut? Är det en Ford-nyckel eller har man...
Tänk dig en ID4-nyckel. Vet du
den ser ut? Ja.
Och sen så tänker du en Ford-emblem istället för en Volkswagen-emblem.
Precis.
Ingen som helst skillnad.
Nej, och det är ju alltid det här som avslöjar när man delar plattformar. Så man orkar inte lägga en tid på en ny nyckeldosa utan man bara kopierar och sätter dit sin egen logga. Det är lite intressant.
Även belysningsknapparna på sidan om ratten skriker Volkswagen.
Ja, just det. Ja, men då är det givna frågan. Vad utmärker Forden då? Varför ska man välja Forden?
Den börjar ju på 489 900 kronor.
Så den är alltså lägst i pris, även Enyaq inräknad?
Ja, Enyaq börjar på 559. Mm. Men Forden är ju en mindre bil. För ID4 är 4,58 meter lång medan Forden är 4,47 meter lång. Så att det skiljer ju 11 centimeter här.
Forden är snyggare.
Ja, den är så mycket snyggare. Och jag trivs mycket bättre när jag sitter i Forden än i ID4. För Forden är lite mer bil. Även om den har en häftig skärm som du kan slida upp och ner i mitten så har du ändå en lite mer vettig förardisplay där tycker jag. Och jag tycker om mjukvaran i Ford mer. Både förarsätet och så passagerarsätet, men även första raden heter det, kan man sammanfatta det som. Och andra raden är det är gott om plats där. Jag tycker även att bagaget är fullt tillräckligt för att vara en 4,47 meter lång bil. Men den här bilen går ju att utrusta med mer så att den kostar mer än 489 000. För då är det med ett litet batteri. Vi kan få ett stort batteri också. 52 kilowatt, förlåt, användbart. Så det är nettosiffror. 52 kilowatt och 77 kilowattimmar. Så att 77 kilowattimmar, det är ju vanlig MEB. Om 52 kWh batteri kommer komma till Sverige, det vet jag inte i nuläget. Just nu så är det bara 77 kWh som vi har och då är det som sagt 489 900 kronor. Men vi kan få den här som både fyrhjulsdrift och bakhjulsdrift. Och när vi väljer bakhjulsdrift med det större batteriet, då kommer vi upp till 602 km.
Hur är det med laddningsavtal på Forden? Skiljer det sig nämnvärt mot övriga Volkswagen-koncernen? Eller har man bakat ihop något specialare där på laddavtal? Det kan ju vara en sån där puck som är viktig att ha med sig.
Ja, det ska jag inte ärligt säga att jag vet hur det kommer vara med Ford Explorer. Jag vet ju hur det var när jag hade min Ford Mustang. Då fick jag rabatt på Ionity. Men sen lagom till jag gjorde mig av med Mustangen så vet jag att de höjde det där priset. Men Ford har ju sin egen laddavtal.
Precis, de har ju tidigare jobbat med Digital Charging Solutions och även haft Plug-in Charge väldigt, väldigt tidigt. Ja. En av de första.
Ja, jag vill nästan säga att Forden var en av de första. Ja, jag hade ju Plug-in Charge på min Ford och det var som jag tog ut juni 2022. Och det tror jag var en av de första bilarna som hade det. Just på Ionity då. Ford är ju delägare på Ionity också.
Precis. Ja, men det stämmer.
Det finns ju ett stort problem med Ford Explorer.
Ja, just det. Ett var det.
Ja, framförallt ett som jag tänker på.
Och jag antar att det inte är Ford Mondeo hårdplasten där bak.
Det är inte den jag reagerar på. Utan Nej. Det är att de vill ha 17 000 kronor för värmepump.
Ja, värmepump är överskattat.
Säger han som bor i Centraleuropa. Liksom, det är klart att du säger det.
Men värmepump, det är roligt att Skåne, södra Sverige är väl det som passar bäst för luftvärmepump. Sen så blir det ändå för kallt upp i Norrland.
Ja, det beror ju på hur man ser det. Vi såg ju grafer hos Audi senast där deras värmepump gjorde ju skillnad från minus 10 upp till plus 15 eller vad det var. Dessa temperaturer har vi ju ganska mycket här i Stockholmsområdet också.
Mercedes hade inte luftvärmepump sina bilar från början, va, Aris?
Nej.
Nej, de har ju ändrat. Nu från och med nu egentligen, eller för ett halvår sedan i produktion, så har ju Mercedes värmepumpsystem i alla modeller. Men det var ju lite snopet när EQS:en kom då, som var riktiga flaggskeppet, så här körde man med PTC då, och sen så har man fått ändrat det där. Men nu är det värme eller luftvärmepump i alla.
Ja, och det var ju standard i SUVarna där sen också, när de kom. Så då hade man ju börjat gjort om där. Men 17 000 kronor för en värmepump, det tycker jag är ganska saftigt. Jag tror att många kommer välja att inte välja det. Och istället få lite billigare pris, och sen så kommer vi ha flera Ford Explorer som inte har någon luftvärmepump. Vilket är värt att känna till om 3 år då, när de här bilarna har kommit ut på blocket. Men i övrigt så, alltså, den har ju vanliga utrustningen som vi förväntar oss, Matrix LED-strålkastare. Jag tyckte det fungerade jättefint på Forden. När jag hade min Mustang så hade jag det. Tyckte det fungerade faktiskt förvånansvärt bra för att vara så pass tidigare än alla andra. Vi kan välja mellan 19 och 20 tummare och vi kan få fyrhjulsdrift som sagt. Eftersom det är MEB-plattformen så är det 1000 kilo med bakhjulsdrift, 1200 kilo dragvikt med fyrhjulsdrift. Det är ju en liten mindre ID4 liksom. Alltså, den är ju större än ID3 men mindre än ID4, så den ligger ju däremellan. Och jag var ju nyss och körde Renault Scenic, det är ju exakt samma storlek, den var också 447 meter. Och mellan de här två bilarna, om jag skulle köpa dem, då skulle jag nog hellre välja Scenicen. Men restvärdet tror jag Ford kommer vinna på framför Renault.
Ja, det är nog mitt i prick den analysen.
Att jag skulle välja Scenicen är för att du får mera utrustning för pengarna. Du får längre räckvidd, 62 mil istället för bara 602. Du får 1,1 ton dragvikt istället för 1000. Om man väljer den bakhjulsdrivna. Och sen framförallt så får man Android Automotive i den. Men som sagt, Forden kommer som fyrhjulsdriven och det talar ju till dess fördel också.
Men då, jag har en fråga då. Både Scenicen och Explorern, vem är då kunden? Är kunden konsument eller ska de här bilarna ut på tjänstebilsåkare?
Scenicen tror jag inte kommer vara någon höjare på företagsleasing. Leasing överlag på Renault så är det för dyrt. Jag vet inte var de får sina leasingpriser ifrån, för privatleasing så skulle de ha 10-11 tusen för en Renault Scenic, och det är inte folk billiga att betala för en Renault liksom. Och jag vet att jag kollade för upp företagsleasing med en Renault Megane versus Volvo EX30, och Volvo var ju liksom 2-3 tusen kronor billigare än vad Meganen är, och jag tror att det kommer vara samma med Scenicen.
Så vad vi säger är, vi tror ändå inte att det här är bilar som ska ut på företagskanalen.
Jag tror inte att det här kommer vara bilar som ligger på framförallt företag. Jag tror att det här är bilar som man behöver få ut via erbjudanden på privatleasing. Och där faller Scenic. Jag hoppas att Ford kan få till bättre privatleasing. Det är ju så de har tryckt ut de Mustanger som körs på vägarna i Sverige idag med privatleasingpriser. Inte framförallt via företag.
Ja, intressant. Får vi väl se hur det blir.
Ja, jag satt och funderade på det här med vem som tar, eller så här, vem köper Renault överhuvudtaget då. Det är just baserat på oj, gud vad hemskt det lät. Ja, men baserat på det är ingen klassisk, det är ingen klassisk företagsleasingbil på det sättet. Där finns också så mycket andra möjligheter av andra bilar som kanske är mer, ska man säga, premium, eller ja, de ser bättre upp i uppfarten. Det känns bättre att ha dem, om ni förstår vad jag menar, mer prestigebilar.
Ja, men de har bättre restvärde än Sverige, och då kan man trycka ner leasingpriserna.
Ja, men sen privat, sen, ja, jo, men då är det ju det här att det är inte riktigt lika priskänsligt där inom företagsvärlden. Privatleasing där har redan tagit upp, priserna är skyhöga, så frågan är, ja, vem som kommer köpa Scenicen överhuvudtaget. Den kommer att vara en sån klassisk privatbil, för att den bara är billig men du har lång räckvidd och den ser tillräckligt bra ut på uppfarten. Det är ganska enkelt, tror jag. Men inom företagen så tror jag det kommer inte vara någon klassisk företagsleasingbil.
Nej, jag tänker mig Kia e-Niro eller Niro EV och Ford Explorer liksom. Och där är ju Ford Explorer så mycket snyggare och trevligare. Men kan den kriga med Kian på privatleasingpriserna, då kommer de verkligen sälja riktigt bra, tror jag.
Vi får väl se hur det går, helt enkelt.
Du är ute och åker BMW, Peter.
Ja, jag är ute och åker BMW, och framförallt så var jag och laddade en BMW på Ionity i Jönköping här nu, och hade svårt att få igång den. Ställde till det. Jag blippar. Jag måste hata då. Det är typ 50 meter till nästa laddare. Hur ska det gå? Och sen så försöker jag hitta den på Ellie. Där fanns en av jättemånga laddare. Varför just en? En laddare av alla Ionity. Sen så tryckte jag på skärmen där, så stod det koppla in i bilen. Ja, okej, okay, här är nymodigheter då. Och precis när jag kopplade in laddaren i bilen så löste upp där och jag kunde blippa mitt kort, LI-kort då. Eller betalkort, mina vänner. Så det är det nya nu på Ionity, att det går inte att göra någonting där innan vi kopplar in det i bilen. Och i LI-appen har jag inte sett den överhuvudtaget, faktiskt.
Det är de här nya ABB-laddarna. Man har ju bytt leverantör på sina laddstolpar. De nya måste du koppla in först. Har jag också stått och bara, vad fan, det händer ju inget.
Fast det är inte de nya, samma i Ljungby då, som är lite halvnya. Och de har ingen kort terminal till sig. De behöver inte koppla in först. Det funkar det så här. Så jag antar att det är en grej för att hantera kortbetalningen. Kan vi teoretisera om det, Haris Djavic, du som har lite kompetens i frågan?
Ja, det har nog inte med det att göra. Du skulle kunna auktorisera med ett kreditkort eller bankkort innan du kopplar in. Det är inte något problem i sig. Men jag har ju samma spärr hos mig, till exempel, att du måste koppla in kabeln först för att kunna starta, så att säga. Men det har egentligen hos mig har det att göra med att jag vill kunna köra ett autofilter på betalterminalen. Eftersom jag har en display som hanterar 8 uttag så vill jag ha ett autofilter så att vi minimerar risken för fel av, alltså start av fel uttag. Därför har jag gjort...
Kan jag bara få berömma dig för det autofiltret? Det är så mycket värt. Och när jag kommer till andra stationer som har samma lösning som du har och inte har det där autofiltret, då blir jag alltid så här, men gud vad jobbigt, det finns ju lösningar på det här. Nu vet jag inte vart jag står.
Du menar att du får gå tillbaka och se vilken laddare precis. Det var du använder.
men när man på elmacken, behöver man inte göra det.
Nej, du behöver inte komma ihåg vilket uttag du har, utan den filtrerar åt dig.
Ja.
Och då är ju nackdelen med det då, det är ju att du inte kan starta i förskott. Då försvinner ju den möjligheten. Men varför Ionity har gjort så på de här nya stationerna, det vet jag faktiskt inte om det har något med det att göra. Men det skulle kunna ha med något åt det hållet att göra eftersom de också kompletterat med kortläsare.
Nästa, min fråga då till er kompetens. Har ni tänkt på det här, vilket privilegium jag har och våra lyssnare har? Här sitter vi alltså med två av de mest kompetenta erbilsmänniskorna i det här landet. Och jag får bara ställa frågor till er. Tack för att ni finns.
Jag vet inte om det där är sant, Peter, men jag tackar ödmjukast.
Jo då, det är klart det är sant, herregud. Det vet ni i kommentarerna efter att du var med också. Men nu så är från och med den 13 april så blir det krav på att alla DC-laddare ska ha kortbetalning, alla nya. Och sen 2027, från och med 2027 så kommer det vara krav på att det gäller alla stationer. De här roaming-abonnemangen, de här, att vi överhuvudtaget abonnemang för att ladda bilar. Jag tänker på Elton där som chipset kör med hårt. Olika erbjudanden som jag får frågan, ska man ha det? Jag bara, ska ha. Du laddar ju hemma 90% av tiden. Ska du ut på, köra ut så, och ladda längs vägen, stanna på Circle K och bara ladda. Varför ska vi ha massa abonnemang och så vidare? Men tror ni att de här roaming-abonnemangen och allting kommer att försvinna när det är kortbetalning som hägrar?
Alltså jag skulle vilja säga så här, bara, jag tycker att vi, ibland är vi lite hemmablinda. Titta på hur flytande drivmedel, hur den marknaden fungerar. Där är det ju de flesta privatpersoner betalar med sitt Visakort Mastercard när man tankar sin bil. Så kommer det ju bli även på el. Och det är klart att företag med stora konton kommer kunna dela ut laddkort eller den typen av RFID-brickor till sina anställda. Men jag tror att alltså, när den här branschen får mogna till lite, alltså de här roamingarna och appar att till höger och vänster med inloggningar överallt och så, det kommer ju vara ett minneblott. Jag är helt övertygad om det.
Ja, jag håller med fullständigt, och när AutoCharge tar fart ännu mera och du bara pluggar in bilen så det kommer ju underlätta enormt. Som sagt, har man en app idag som bara används för roaming, till exempel Eltron som du nämnde där, då måste man bygga någon form av fleet management grej i bakgrunden, för annars så kommer man göra sig helt orelevant. Och satsa på företagskunderna, för privatkunderna kommer ju försvinna. Alternativt så måste du kunna erbjuda riktigt bra priser eller någon form av medlemsförmåner. Till exempel Circle K ligger ju jättebra till där, liksom att bli medlem hos oss. Och det finns ju även för bensin och diesel idag. Så det är ju ingenting konstigt, men de här rena roaming-apparna, de kommer ju inte att ha en chans.
En annan sak som, för efter jag hade stannat i Jönköping här med den här BMW iX och laddat och tittat på en massa av gamla fossilbilar som körde där, för att det är nämligen någon form av bilsportsmässa på Elmia-mässan i Jönköping här nu i helgen.
Elmia Custom Motor Show, tror jag det.
Jag såg en linjebuss och så bara, aha, vad ska den göra där in? Och sen kollade jag upp, okej, det är en bil inne i bussen. De har alltså byggt om bussen till att ha det inuti. Så jävla coolt. Vilket fall som helst. Så, sen så var det ju ändå så att jag behövde stanna en andra gång med den här BMWn i Värnamo. För du kan inte kämpa mot de naturliga behoven. Kaffet var skriande där, kan jag säga. Jag var mycket trött. Så att det var, jag fick ju stanna i Värnamo Circle K ändå. Och då var det faktiskt kö på Ionity igen. Det var länge sedan jag såg Ionity köer. Så, men det var lite kul. Det var max en bil där. Men jag tog min kaffe och så stannade jag kvar lite. Jag begrundade lite fenomenet. Jag bara tänkte det. Jag bara så här, ska jag ta upp kameran här nu och göra en grej om detta? Men jag ville hem. Ville hem till min familj och så. Men jag gjorde faktiskt ett varv i rodellen och drog bort till Recharge på Burger King. Bara för att kolla. Är det nu jag kommer få uppleva att det faktiskt står en bil där och laddar när jag kör in där? Nej, det var inte. Det är ju lika tomt som vanligt. Alltså det här, jag förstår det inte. För dessutom om du har LE-abonnemang som allting kretsar runt för många. För i och med att det var väldigt mycket Volkswagen där kan jag säga. Som stod där. Det var Volkswagen, det var Skodor.
Jag tänkte protestera att alla har minsann inte LE, men okej okay då.
Nej, alla har minsann inte LE. Men det var mycket LE-bilar där, Volkswagen WeCharge-bilar. Och alla de har, Recharge ingår ju även i dem. Så att, och det kostar en krona mer per kilowattimme att ladda i så fall. Det var så här, herregud människor.
Ja, där kan jag tycka att det blir lite intressant för att dels så finns det ju i bilens app för i kartan som finns och där visar den ju alla laddstationer. Även i bilens egna navigationssystem som du sitter och tittar på när du kör så finns ju laddare utmärkta. Så man borde ju se att det finns laddare runt omkring då.
Ja.
Jag kan förstå det om det är liksom
gammal van.
Om det är en station som inte finns liksom. Den kan jag köpa mer för att alla använder det liksom inte ChargeFinder, vilket man borde göra. Men om det finns inbyggt i bilen och då finns det liksom ingen anledning förutom att du vill spara 30 kronor.
Jag tror att fortfarande är någon känsla av osäkerhet. På tal om känsla av osäkerhet så för att avsluta Ionity så hade jag i Volvo EX30 då i förra veckan. Och laddade på ett gäng Ionity. Och det är alltså första gången jag inte kunnat få igång laddningen på flera ställen med den bilen. Och det var specifikt på Ionity i Värnamo då. Och då var jag dessutom själv. Jag testade alla laddarna. Utom de två som var trasiga. Och sen så även i Helsingborg så jag fick inte igång laddningen. Det händer aldrig mig. Och sen så provade jag på Ionity i Kristianstad. När jag hade bilen och då fick jag igång laddningen men bara röra laddhandsken lite så avbröts den sen. Då skulle den avbryta så jag stötte till den så avbröts den. Och det var likadant i Mantorp här och på hemvägen. Det var också så här, tre gånger tog det att få igång laddningen och sen så och sen om jag råkar röra laddhandsken lite så avbröts den. Då är det ju spännande så här. För jag tänkte på, jag har gjort en film om detta också. De Ionity-laddarna där och då i Värnamo Helsingborg, Mantorp. De har säkert laddat hundratals bilar den dagen. Men EX30 tar alla andra laddade utan problem. Och då var det så här, vems fel är det? Så, men det är ju kombinerat. Antagligen så var EX30 lite känsligare där konstruktionen för Ionitys. Det måste ju handla om att de är lite nedslitna de där handskarna. Och det är bara de svarta, tunga laddhandskarna som är problemet. Det är aldrig de här nya vita då, som precis har pratat om vi bildade.
Nej, men det är ju som du säger, de är ju nyare.
Ja, precis. Och det är ingen... Där i Helsingborg var det värst. Det var ingen friktion när jag tryckte in den. Det var överhuvudtaget ingen friktion. Det var som någon hade kletat glidmedel på laddhandsken. Ja.
Nej, men det är klart att det är viktigt att laddhandsken sitter ordentligt. Och att inte det är för mycket spel emellan uttaget och handsken. För att kommunikationen alltid måste vara upprättad mellan bilen och laddutrustningen. Annars så är det så att laddutrustningen har som primära uppgift att bryta strömmen om någonting. Är det så att bilen inte svarar på ett anrop eller att kommunikationen är tillfälligt är inte liksom att bilen inte svarar inom en viss responstid så stängs ju strömmen av. Så det är en säkerhetsfunktion och så ska det ju vara. Och det är ju någonting som Ionity service team får titta på de handskarna i så fall och om man ska byta ut dem eller vad man ska göra.
Men det är det som jag upplever också gör att det känns så mycket mer komplicerat med elbil och att det kanske liksom strular mer. För att när jag tankar bensin, ja men håller jag in handtaget där så kommer det komma bensin. Sen vart jag häller den bensinen, det är ju det struntar pumpen i liksom. Mm. Det funkar alltid liksom och likaså om det är någon liten läcka någonstans på den där slangen så kommer ju fortfarande bensinen flöda. Men så fort det är minsta lilla problem med vad det än är på en laddstation så kommer ju den sluta fungera. Ja. Och den kommer inte ladda bilen. Vilket gör ju att vi upplever ju mycket mer problem vi som användare.
Det som vi kan beröra då när vi pratar om det här, det finns ju ett annat som jag har sett nu börja komma på ganska tidiga ID3, ID4 då. Nu tar vi upp Volkswagen här igen, men det är att deras låspin för att låsa CCS-handsken verkar kärva på en del, där vi får en felrapport som börjar bli allt vanligare faktiskt, att den inte mäktar med att låsa. Jag hade en kund som ringde och behövde hjälp, och då såg jag att laddaren gav utslag på hela tiden samma felkod, att den inte kan låsa handsken. Så att tydligen så kunde man inifrån bagageluckan dra i någonting som man kan motionera det, och det han gjorde några gånger, sen orkade den med att låsa själva handsken. Så det är också en sån där grej. Frågan är om det finns med som en servicepunkt när man servar en hel del, att man ska smörja upp den här lilla plastbiten som då låser fast.
Det är första gången jag har hört talas om det. Jag vet ju att det finns manuella sätt att låsa upp de här låsen på, för att ibland så kan de strula och det måste finnas en mekanisk sätt. Men jag visste inte att man skulle behöva serva dem på det viset.
Nej, det är inte jag heller så. Jag har bara sett att sista tiden har ett ökat antal felkoder. Jag säger inte att det är jättevanligt, det kanske är 1% eller något sånt, så det är försumbart. Men jag ser att den felkoden kommer upp, att det är charge lock. Jag ska se vad den felkoden heter. Så jag ser här. Den heter charge connect lock fault. Det vill säga att bilen och laddaren är inte överens om att laddhandsken är låst. Därför så släpper den inte på ström. För att det är en förutsättning för att släppa på ström, det är att laddhandsken är låst.
Det kanske är en av de servicepunkter som man gör när man betalar 6 000 spänn för att de ska titta på en elbil på service.
Hoppas jag verkligen. Det hade varit intressant att se protokollet där, om den punkten är med.
Ja, det är inte något jag har sett på de serviceprotokoll som jag har sett när det kommer till elbilar.
Ja, men det var ju mycket där i början, både på Volvo-bilar, för ID4 och Polestar framförallt var det som aldrig problem. Och det gick mycket till Ionity.
Men Polestar tror jag erkände fel där. Jag tror att det finns en servicepunkt om att man kan åka in till Polestar Service och få det där fixat, och jag vet inte riktigt vad de gör, men det har ju blivit bättre.
Jag vill bara snabbt avsluta också med, jag satt och funderade och filosoferade över det jag stod och laddade i inte Ljungby utan Jönköping, när jag kände att ja, här sitter jag här då i ytterligare en ny bil, BMW iX. Vilken bäst, vilken udda fågel i BMWs modellutbud för närvarande. Men vad spännande det är att prova ytterligare ett bilmärke. Och vad annorlunda BMW gör mycket. Ni som kör BMW eller har kört BMW.
Välkommen till The Dark Side.
Det är så mycket nytt. Har ni också LED-ljus i ratten som varnar med olika saker, och även vid fönstren så är liksom LED-listen upp mot fönstret, inte på sidan. Det är ju så snyggt.
I4an har inte det, de här varningslamporna i ratten, men många BMW-bilar har det. Jag vet att i5an hade det, iX3an hade det, jag tror att, jo, iX1an och iX2an har det också. Men i4an bygger på så gammal häx, så den får antagligen i faceliften som kommer nästa år. Ja. Det är ju en jättesnygg lösning.
Ja, verkligen.
Och hur man kan använda, liksom, istället för ljud så använder man liksom blinkningar. Och det stör inte alls lika mycket.
Nej, och den LED-ljusen, det blir ett helt annat syfte på ett sätt. Men också, det är menyer och allting, det finns ju inget annat än, de är väldigt egna BMW, får man säga. På gott och ont. Där menyerna är rätt djupt, det är rätt mycket detaljer och sådär, men häftigt ändå. det var allt jag ville säga. Det är lite häftigt med att prova en ny bil, och jag tycker BMW gör väldigt mycket trevliga saker. Det var bara jag ville att världen skulle få veta det.
Finns en grej som jag ville faktiskt, som jag upptäckte häromdagen, när man kör långt med en i4 och ska snabbladda flera gånger under dagen, och sen så kanske man har snabbladdat och fått upp batteritemp innan dess, och så har man bra batteritemp, men så sätter man igång förvärmningen en runda till, för att man vet om 15 mil så ska man snabbladda igen, eller om 20 mil eller vad det är. Så är det faktiskt så att du kan dra igång det vid 60-70%. Och sen så har den liksom koll på det. Men vid 30% när man kommer ner till det, då sätter den igång förvärmningen och kör förvärme ungefär ner till 6-7%. Så att den liksom, vad ska man säga, den tar vara på den värmen som du har med dig, så att säga. Så att den bränner inte av värme bara för att bränna av värme. Det tyckte jag var rätt käckt.
Och bara det att du kan manuellt slå på det, och den har en ikon som visar det också.
Ja, precis.
Som sagt, jag har beställt en BMW, så att jag är kanske lite färgad här, men det får man ändå säga. Men jag tycker BMW gör mycket bra. även om de inte har kommit med sin elbilsplattform. Ja, du sitter ju i den enda bil som de säljer som är en ren elbilsplattform.
Ja, men det är nog den sista av sitt slag, va?
På något sätt. Det sägs ju så.
Vi slutar,
det kommer ingen IX Gen 2 liksom.
Nej.
Det blir, och den är ju speciell. Den är, för det första är den ju inte så i stan och sådär. Det är ju ingen, det är ingen jättekomfortabel bil. Den har inte luftfjädring, va?
Den går att få.
Den går, okej, det är det ändå kanske. Vi har ju adaptiv fjädring. Den är också väldigt korpulent på det sättet att Kia EV9 framstår som en smidig liten katt i stadstrafik i jämförelse. Här kör du ju runt i en linjebuss nästan så. Och du har inte, jag menar, jag gick, ofta så är det ju så när vi testar bilar så tenderar vi till att vara väldigt färgade på den bilen vi precis bytte från. Och jag bytte från EX30 med alla sina brister på tal om laddning. Men jag upplevde ju att EX30 var snäppet lite mer komfortabel i bara i köra stadstrafik. Den går ju fram som ett tåg på motorväg. Den är inte så himla finjusterad, känner jag, i det här alls faktiskt. Så som förväntningarna är väl skyhöga på den här bilen, för det är ju en premiumbil, en miljonbil, den är stor, den är snygg tycker jag. Men exempel Audi Q8 e-tron är ju en komfortabel dröm i jämförelse.
Jag har bara kört X-Drive 40 av IX-en, men just komforten tyckte jag var helt fantastisk i den. Jag vet inte vilket paket, du kanske inte har kryssat alla rutor på den bilen du har. För den går ju att få
med
luftfjädring och
ja, men då är det väl det. Då är den bara så jävla
svänga på bakhjulen om man skulle vilja det. Och det finns ju massa grejer om man betalar, såklart.
BMW, ja, men det, alltså, den här.
Audi brukar ju kunna mobba för att de har mycket tillbehör och så vidare. Men BMW är ju inte bättre alls på något vis. De är nästan värre där. Det kanske har något med det att göra. Jag vet inte, jag upplevde som IX-en som mycket som komfortabel, inte som Q8. Det håller jag absolut med om. För Q8 är av en helt annan nivå. Men
ja,
att den är, ja, jag skulle inte jämföra den med IX30.
Vi får väl, det låter nästan för dumt för att vara sant. Men så är min upplevelse nu. Vi får väl se framöver. Det finns mycket annat med den som är otroligt trevligt. Igen, BMW är ett intressant märke. Jag tycker att tyskarna är underskattade i våra ögon när det kommer till elbilen. Om vi ser på tyskarna i Sverige så tyskarna från Lund, en bra, rolig grupp, men även fler tyskar då, så tycker jag att vi är ganska så fokuserade på Volkswagen-gruppen i det här landet. Man ser försäljningen, så är det BMW-bilar högt och lågt.
Nej,
det är inte så konstigt. Och sen säger vi att ja, men vissa biltillverkare oroar sig så framåt. Hur ska det gå för gamla tyska bilindustrin? Ja, men tyska bilindustrin, om några, bara spottar ut elbilar. Särskilt BMW och Mercedes.
I Sverige har ju tyskarna varit en tjänstebilsfavorit i väldigt många år och fortsätter att vara, även med övergången till elbil. Det är många som har avtal med Volkswagen, BMW och Mercedes.
Så är det. Därav Volkswagen säljer betydligt fler då, på grund av dess lite mer rimliga pris för den allmänna tjänstebilsföraren här i landet. Men vi får inte glömma bort att Audi Q8 är ju den bäst säljande miljonbilen som vi har.
Alltså, vi ska komma ihåg det att Volkswagen var ju ganska så små på företagssidan. Om man tittar på Saab och Volvo, tiden när Saab och Volvo dominerade, men Volvo, eller när Saab gick omkull, så var ju Volkswagen det märket som fångade upp det segmentet allra allra bäst. Det är där deras liksom framgångar är idag på företagssidan, skulle jag säga.
Och där tror jag att vi har sagt det vi har att säga under denna timme. Nu ser jag hur Peter bara kastar datorn runt om i bilen här. För att, och det kanske är ett perfekt avslut för den här podden. Är det så att man vill ha mer med mig att göra, så finns jag på Elbilsmagasinet på de flesta plattformar, framförallt YouTube. Vart kan vi hitta dig, Haris?
På elmarkin.com.
Och i Gislaved såklart, på Smålandia handelsplats, precis, där vi har, ja, elmacken. Åtta styckna 150 kilowattare till vettiga priser och kortbetalning. Och är det så att man vill veta mer om Peter Esse, så finns Peter Esse på de flesta sociala plattformarna, kanske framförallt YouTube även där. Och ett stort tack också till Dennis Klarin som har redigerat den här podden. Och så får ni ha det så bra tills vi hörs och ses nästa vecka. Samma tid, samma kanal tänkte jag säga. Men det är SVT:s någon, Lasse Kronér som brukar säga så. Ha det så fint, så hörs vi nästa vecka.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.